Den djärve predikanten Johannes döparen hade ju skapat stor uppståndelse bland judafolket, och hans väckelseförkunnelse hade skjutit som skarpa pilar och knivar i självtillräcklighetens falska rättfärdighet bland det religiösa etablissemanget i Israel på den här tiden. Men hans hjärta brann ju för det här folket. Herren var ju nära. Himmelriket skulle ju snart komma. Och ljumheten och skenheligheten måste få sina dödsstötar. Måste överge. Bättring måste komma till stånd. Synda, ånger och dop till syndernas förlåtelse. Han var en man som så intensivt och starkt trodde på sitt budskap att han inte värjde för några mänskliga hänsyn. Han sa sanningen till vem som helst. All falsk säkerhet måste i grunden förgöras. Domaren står för dörren och han ska noggrant skilja agnarna från vetet. Vi måste bereda oss på hans ankomst. Vi måste tillkännage vår sinnesändring. Vi måste låta döpa oss och därmed inviga oss till ett liv som är värdigt konungen och hans rike. Och han förmanar, som vi såg förra gången i Lukas evangeliets tredje kapitels inledning, han förmanar till praktisk gudsfruktan i vardagen. Dela med er till dem som ingenting har. Sluta att kräva ut för mycket, ni publikaner. Och sluta att utnyttja er makt, ni soldater. Skarorna lyssnade och skarorna greps av hans förkunnelse. Man tyckte sig känna igen en profetröst igen. Och det var århundraden sen sist någon profet hade talat i Israel. Delegationer skickas ut ifrån Jerusalem för att syna denna man i sömmarna och fråga om hon, om hans religiösa auktoritet för sin förkunnelse. Men han bara hänvisar till honom som skulle komma efter honom. Han bara hänvisar till honom för vilken skull han bara var en röst. Jag döper i vatten, men han som kommer efter mig, han ska döpa i helig ande och i eld. Han är större än jag är. Han är starkare än jag är. Han är mäktigare än jag är. Jag är inte ens värdig att få lösa hans skorrem. Den som kommer efter mig, han är före mig, ty han var förr än jag. Av Gud hade Johannes fått veta att den över vilken den helige ande skulle sänka sig ned och förbliva, han var det som skulle döpa i helig ande. Han var det som var Guds son. Och så skulle han kunna identifiera honom ifrån en sån upplevelse. Ryktet om Johannes döparens märkliga person och förkunnelse spred sig snabbt över hela landet. Nådde också upp till Nasaret och in i snickarverkstaden. Och en dag så lägger snickarsonen Jesus verktygen åt sidan. Han har gjort sitt sista dagsverke. Och han är fast medveten om att tiden nu är inne för honom att begynna sitt verkliga verk. De tysta åren har nått sitt slut. De tre avslutande, intensiva, smärtsamma åren i hans liv skulle nu begynna. Han måste fram bland människorna. Han måste fram och förkunna de goda nyheterna om att himmelriket är nära. Även om han visste att hans budskap skulle förkastas. Även om han visste att hans egen person skulle komma att föraktas. Det är nu som allvaret börjar, mina vänner. Han vet att han måste börja vid Jordan och i Jordan. Han vet att det är Johannes dopet som gör att han ska bli identifierad med sin uppgift och med det syndiga människosläktet. Han som själv var utan synd skulle göra sig till ett med ett syndigt människosläkte. Det var för deras skull som han hade kommit. Och det var för deras skull som han nu måste gå och lämna hemmet och tryggheten i Nasaret och ta de första stegen på korsets svåra väg. Han måste göra det som människa. Inte så som någon halvmänniska och halvgud, utan som sann Gud men sann människa. Och när han närmar sig skarorna på Jordans stränder så växer spänningen. Ingen vet vem han är. Johannes kände honom inte. Men i sin ande fylls han nu av gudomlig visshet när han ser honom nalkas, honom där på Jordans stränder. Och han utropar de triumferande orden: se Guds lam som borttager världens synd. Men när Jesus stiger ner i Jordan till Johannes för att låta sig döpas av honom, då protesterar Johannes ivrigt. Och i stor ödmjukhet framhåller han att det borde ju vara ombytta roller. Du kommer för att döpas av mig. Det borde vara du som döpte mig, Jesus. Och Johannes insåg att Jesus, den syndfrie, inte behövde döpas av honom för att markera sinnesändring och tro. För vilken orsak de andra människorna lät sig döpas. Han visste att Messias måste vara den syndfrie. Men Jesus förklarar både att det var nödvändigt och varför han måste döpas. För den botfärdige juden så var ju Johannes dopet ett sätt att inviga sig till ett liv som var värdigt den kommande konungen och det kommande riket. Liksom dopet, det kristna dopet, också är ett sätt att inviga sig för Kristi herravälde och till Kristi församling. Men för den syndfrie gudasonen så var Johannes dopet ett sätt att inviga sig för tjänst i det rike som han själv var bärare utav. Jesus säger: för att uppfylla all rättfärdighet, låt mig döpas. Dopet var lika som den sista handlingen i Jesu liv som privatperson. Dopet markerade övergången från de tysta åren till hans offentliga verksamhet. Och att han, lika som andra, lät sig döpas visar att vid ingången till hans tjänst så identifierar han sig med människosläktet. Han gör sig lika som till ett med dig och mig och säger att jag står med er. Det är för er skull som jag har kommit. Själv utan synd intar han denna dag lika som sin plats bland syndarna. Och när han stod där i vattnet efter att ha blivit döpt, så var det i stilla bön och säkerligen i en bön av överlåtelse, som vi läser i Lukas evangeliets 3:21. Så skedde därvid medan han bad. Möjligen sa han: här är jag, fader. Jag har kommit för att göra din vilja. Låt oss börja. Och då hände det märkliga att himmelen öppnades, vilket tillkännager att gudomlig uppenbarelse är i antågande. En unik uppenbarelse får vi denna stund av den treenige guden. Den helige ande sänker sig ner över gudasonen i skepnaden av en duva. Det är hans smörjelsestund, sonens smörjelsestund. Han invigs till tjänst. Det är det yttre tecknet på att han är Guds moder. Han är konungen. Han är prästen, profeten. Den helige ande i skepnad av en duva antyder dess himmelska ursprung, dess renhet, dess skönhet, dess mildhet och frid. Anden vilar lika som i frid över Jesus. Det är en vacker syn. Det är vid Jordans stränder. Och här uppfylls egentligen en 700-årig profetia. Jesaja hade sagt redan på 700-talet före Kristus: Herren säger, se över min tjänare, min utkorade, till vilken jag har behag. Över honom har jag låtit min ande komma. Inte bara en synlig manifestation av Guds närvaro i den helige ande, utan också en hörbar röst ifrån tronen som säger: du är min älskade son, i dig har jag behag. Vid 12 års ålder i templet hade Jesus sagt: jag måste vara där min fader är. Nu säger fadern: du är min älskade son. Och härmed så understryks att hela Jesu tjänst är grundat på hans sonförhållande till fadern. Det är den treenige guden som handlar i historien. Och om inte Gud vore treenig, även om det är svårt för oss att förstå, så skulle försoning på planeten jorden aldrig ha kunnat bli en möjlighet. Det är kärleksförhållandet mellan personerna i gudomen som möjliggör försonaruppdraget. I det profetiska sammanhanget från Jesaja igen, så vet Jesus att samtidigt som han är Guds son, så går han nu in i uppdraget bland ett syndigt människosläkte för att bli den lidande tjänaren. Den lidande tjänaren som Jesaja talar om. Nu har hans sanna sonskap likasom bekräftats. Nu har den helige ande invigt honom och utrustat honom för tjänsten. Han är avskild för rikets angelägenheter. Men innan Lukas i sin beskrivning nu fortsätter att följa Jesus in i frestelsens öken, så ger han oss Jesu mänskliga härkomst i vers 23 och slutet av kapitel 3. I det vi just har talat om, så har Jesus sanna gudom bekräftats. Men nu visar Lukas på att han samtidigt var sann människa. Man menade att han var Josefs son. Antyder att det här inte är Josefs släkttavla som följs bakåt, utan faktiskt Maria. Matteus och Lukas släkttavla skiljer sig ju vad gäller tiden mellan Josef tillbaka till David, medan de sedan är överens bakåt till Abraham. Den här skillnaden går att förklara på olika sätt, men det mest tillfredsställande tycker jag är att förstå att Matteus skrev till judar med avsikt att påvisa Jesu lagliga rätt till kronan och tronen i Israel. Han var legalt släkt med David, konungen. Och därför så leder han Jesus släkttavla tillbaka från Josef över den konungsliga släkten och Salomo och David. Lukas däremot vill visa på Jesu fysiska linje, blodsbandslinjen så att säga. Och eftersom Jesus var jungfrufödd, så leder han linjen tillbaka över Josefs svärfar Eli, som var Maria far i så fall, bakåt till Davids son Natan och så till David. Ordet son är på grekiskan, kan på grekiskan, i grekiskan ha mycket vid bemärkelse, även i hebreiskan. Josef var Elis son genom släktskapet eller äktenskapet med Maria. Och genom denna släkttavla har Lukas velat påvisa inte Jesu släktskap bara med David och Abraham, utan han för ju härledningen ännu längre tillbaka till människosläktets begynnelse och har därmed påvisat den universella betydelsen i Jesu uppdrag. Han var inte bara en bland judafolket. Han var en bland människosläktet. Han var en av oss. Och han är fullbordan av löftet om den utlovade säden. Till sist står det i tredje kapitlet: Adam var son av Gud. Och därmed så blir vi påminda om människosläktets gudomliga ursprung, om vår rätte ägare, till vilken Jesus nu har kommit för att föra oss tillbaka till. Vid 30 års ålder träder han fram, står det. Det var den ålder som man betecknade vara en man var han vid mogen ålder. Leviterna börjar sin tjänst vid 30 års åldern, står det i fjärde Mosebok 4. Konung David började faktiskt regera när han var 30 år gammal. Förebilden. Medan människoskarorna återvände hem efter sin dopupplevelse vid Jordanfloden, så fördes Jesus, står det i fjärde kapitlets inledning, full av den heliga ande och av den heliga ande ut i ödemarken för att frestas av djävulen. Ut i ensamheten, bort ifrån gemenskapen bland människor. Från den stora andliga upplevelsen vid Jordanfloden, där Gud själv hade låtit höra sin röst och givit sitt erkännande till sin son, så förs han nu ut till övergivenhet och ensamhet och tystnad bland öknens vilda djur. Från Guds erkännande till djävulens attacker. Dopet och frestelserna är ändå intimt förknippade med varandra. I dopet hade den sanna gudomen erkänts och proklamerats. I frestelsen skulle hans sanna mänsklighet utmanas. I dopet hade den helige ande manifesterats. I öknen skulle nu lögnens ande attackera honom. Och den rika andliga upplevelsen följs plötsligt av ensamheten och svårigheterna i öknen. Den första Adam hade fallit, men han hade fallit i en lustgård, i en yttre miljö som var god. den andra Adam, Kristus, skulle nu möta samma frestare och motståndare i en öken, i en miljö som egentligen var konsekvenserna av den förlorade lustgården. Om man vann seger skulle möjligheterna till en ny lustgård finnas för handen. Och det ingick alltså i Guds plan, eftersom det var Gud som förde Jesus ut i frestelserna. Det ingick i Guds plan att låta Jesus prövas, för att det skulle bli uppenbart vilken sorts messias han valde att bli. Det var under andens ledning han gick ut i ödemarken. Lik den första Adam skulle han nu prövas. Inte i en lustgård med yttre gynnsamma omständigheter. Han skulle få utkämpa frestelserna i en miljö som var karg och hård, och där han själv var mänskligt svag till sin kropp. Och eftersom Jesus väl hade en sann mänsklig natur, så hade han dock inte en fallen mänsklig natur. Han var utan synd. Satans attacker kunde därför inte vädja till syndiga böjelser inom Jesus, som han gör när han frestar dig och mig. Utan attackerna från djävulen måste komma helt utifrån, så att säga. Frestelserna uppstod inte inom Jesus. Det innebär dock inte att frestelserna var mindre verkliga eller mindre intensiva. Det vore detsamma som att säga att de mest syndiga människorna led mest av frestelserna, vilket ju inte är fallet. Det är tvärtom så att den som söker att bevara sig själv ren lider mest av frestelsens attacker. Det är heller inte syndens lav som upplever den hårdaste kampen mot Satan. Satans anslag är ju ofta förenade med den fallna mänskliga människans begär och önskningar. När han frestar oss, då gör han det på ett sätt som motsvarar vår syndiga naturs begär och önskningar, som Efesierbrevet 2 säger. När vi var döda i våra överträdelser och synder, då följde vi fursten över luftens härsmakt, för då gjorde vi vad vårt kött ville. Det finns ett samklang alltså mellan köttets begärelse och Satans anslag. Och därför upplevs frestelsen inte lika svår som för dem som inte har, och för sonen nu som inte hade köttets begärelse. Utan attackerna kommer utifrån mot den syndfrie gudasonen. Och i egenskap av människosläktets representant måste han nu möta frestaren på människoplan. Han får inte utnyttja sin guddom för att möta Satan och göra det lättare för sig som människa. Samme frestare som en gång hade förlett de första människorna till synd, samme frestare som hade fått slå Jobb, samme frestare och åklagare som hade förlett David till äktenskapsbrott och mordkomplott, samme frestare som varje människa på denna jord känner som den som har förlett henne till synd och skuld inför Gud, honom måste nu Jesus möta i samma situation där du och jag möter honom. Det skulle nu prövas om han verkligen skulle bli och kunna bli din och min överste präst. Det vill säga, om han verkligen i egenskap av sann människa skulle kunna representera dig och mig på korset en gång. Om han verkligen skulle gå in under dina och mina villkor. Och genom tre listiga attacker, som här återges kanske bara som typexempel för de många frestelser som Jesus mötte under de 40 dagarna av fasta. Genom tre listiga attacker skulle det avgöras om Jesus skulle utnyttja sin gudomliga makt och sina gudomliga befogenheter för att underlätta det för sig själv som människa. Frågan gällde likasom om han också skulle avvika från Gud i sin kallelse som sann människa på jorden. Om han skulle istället ta en genväg till Messias uppdragets fördelar, eller om man skulle visa sig villig att underkasta sig människans villkor och korsets väg. Frågan gällde vilken slags Messias han skulle vilja vara och på vilket sätt han skulle vilja upprätta sitt rike. Satans strategi gick ut på att störa fader-son förhållandet. Satan försöker rubba sonens lojalitet emot Gud fadern och faderns vilja genom att framhålla lättvunna fördelar för gudasonen om man bara går in på Satans villkor. Satan vill omintetgöra Jesu möjligheter att agera som vår överste präst. Jesus var naturligtvis mycket hungrig efter så många veckor av fasta. Och Satan utnyttjar nu hans svaga kroppsliga tillstånd. Här har vi ett första kännemärke på Satan i denna berättelse. Han är feg. Han är feg. Han slår gärna till när vi är som svagast. Och han känner våra svaga sidor. Vid dopet hade Gud sagt: du är min son. Nu säger Satan: om du verkligen är Guds son. Inte så att Satan betvivlade Jesus sonskap och sanna gudom. Han vet mer än vi vet. Och han erkänner att Jesus Kristus är Guds helige. Moderna människan förnekade. Men Satan, Guds motståndare, vet det. Och de onda andarna vet det. Och bävar, står det. Eftersom du är Guds son, varför skulle du undanhålla dig den tillfredsställelse som du behöver i egenskap av hungrig människa? Gör stenarna till bröd. Mätta dig själv, du Guds son. Satan försöker antyda att Jesus ska göra sig oberoende av Gud, Fadern. Och Satans frestelse var lika som ett angrepp på själva inkarnationens syfte. Han ville få Jesus bort ifrån hans identifikation med människosläktet. För ingen människa som har varit hungrig i 40 dagar ute i öknen kan ju göra en sten till bröd. Men Gudasonen. Och om han gjorde det, skulle han plötsligt ha varit en vålnad och en fantom. En stålman och ingen sann människa. Och inte kunna representera dig och mig på korset. Och även om det inte skulle ha varit en moraliskt felaktig handling för Jesus att göra stenen till bröd, så skulle det ha betytt att han slagit in på en helt annan väg än självförsakelsens väg för din och min skull. Men, mina vänner, en messias utan lidande, utan förnedring, skulle ha varit en falsk messias och inte den messias som profeterna hade utlovat. Det skulle ha varit och blivit en messias utan kors. Det skulle ha blivit en messias utan några glada nyheter för ett syndigt människosläkte. Förstår du vad som stod på spel denna stund? Jesus svar: människan ska leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun, av allt Guds ord. Han ställer sig genom detta svar på människoplanets villkor. Lägg märke till det. Jesus sätt att övervinna frestelsen, Gud vare lov, blir därför tillämpbart på dig och mig direkt. Han är så mycket människa att han inte ens möter frestaren med sina egna ord, vilket han skulle kunna göra i egenskap av Gudas son. Utan han använder det skrivna ordet. Han citerar faktiskt ifrån femte Mosebok vid alla dessa tre tillfällen. Satan hade sagt: om du är Guds son. Jesus svarar: människan ska leva icke allenast av bröd. Och därmed betonar Jesus att han är här i egenskap av sann människa och för människornas skull. Och att han måste möta denna frestelse på ett sätt som vilken människa som helst måste möta den. Och han utnyttjar inte sina gudomliga privilegier. Han bekänner sig till människosläktet. Han utkämpar sin kamp på ditt och mitt plan, mina vänner. Och han vinner seger på människonivå. Därför är hans seger direkt tillämpbar för dig och mig. Observera, Satan böjer sig för skriftens auktoritet. Ganska märkligt. När skrift är citerad, så är den slutliga auktoriteten citerad. Och Satan måste böja sig och komma igen med en ny strategi istället. Attack nummer 2, vers 5. På ett mirakulöst sätt fick Jesus utifrån en hög höjd, lika som en glimt av alla riken i världen. Och han såg deras härlighet och deras glans och rikedom. Satan agerar nu nästan som en försäljare som försöker locka med varans attraktivitet. Titta här, allt det här är mitt. Men du kan få det. Jag ska ge det åt dig. Med vissa villkor förknippade förstås. Satan ville draga Jesus bort ifrån lydnadens väg och pressa in honom i en materialistisk messias bild. Han skulle ju snabbt kunna bli brödkonungen. Han skulle ju snabbt kunna bli undergöranden och världshärskaren. Det hör ju till ditt ämbete, messias. Drömmen om världsriket var ingen ny frestelse förresten. Den har Satan använt många gånger för att få människor ut på härtåg och krigsräder. Det är Satans alternativ till Guds riket, människoriket. Jesus visste att han i egenskap av messias var den framtida härskaren, att han hade rätt till jordens riken. Satan gör anspråk på att ha blivit given de jordiska rikena, står det. Åt mig har allt blivit överlämnat, säger han. Men det är ett högst tvivelaktigt påstående. Man får alltid vara på sin vakt när Satan talar. Han är lögnens fader och han blandar sanning med lögn. Det är sant att han kallas denna tidsålders Gud. Jesus själv kallar honom denna världens första. Och Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld. Men det betyder inte att han är ägaren. Det är endast skaparen som är ägaren av jorden och dess riken och hela universum. Men genom att Satan hade fått människan på fall, hon som var satt att råda över jorden, så hade han tillskansat sig genom människan, alltså makten på jorden. Och han utövar ett enormt inflytande över det fallna människosläktet, inte minst genom jordens regenter. Ibland är det uppenbart. Men han överlåter nu detta inflytande likasom åt sonen. Och det lockande i denna frestelse från Jesus sida, det bestod i de fördelar som här förespeglades. Kristus skulle ju kunna träda in som konung direkt, alltså, utan omvägen över korset. Men det skulle ha varit att ha valt kronan framför korset. Om han hade avstått från lammets uppdrag för att genast ikläda sig konungens glans och härlighet, då skulle ingen grund ha lagts för syndares försoning. Ett knäfall för Satan istället för korsets väg. Men framförallt så avböjde Jesus på grund av det villkor som Satan uppställde. Om du bara faller ned inför mig, så ska allt det här bli ditt. Bara ett litet knäfall, det är väl inte farligt. Mina vänner, Satan ger aldrig någonting gratis. Ett dyrt pris kräver han. Han kräver kapitulation. Han kräver ytterst sett tillbedjan. Det har alltid varit hans åtrå att själv få vara Gud. Och om du erkänner honom vara värd din tillbedjan, så har du naturligtvis också gjort honom till din herre. I sitt oerhörda högmod så fordrar han den skapade men fallne änglavarelse att till och med skaparen, det levande ordet, själv ska böja sig för honom och tillbedja honom. Om det hade skett, skulle denna världens första aldrig ha kunnat bliva utkastad. Satan skulle istället ha befäst sin makt och Jesus har blivit hans antikrist. Djävulens krav på tillbedjan är en demonstration av syndens ondska och dårskap, men också på djävulens skarpsinne. Det är märkligt, mina vänner, att i vår moderna tid det finns kulter i vårt samhälle som sysslar med Satans tillbedjan helt öppet. Kallar Satan sin Gud. Fira nattvard till Satans namn och ära. Satan riktar in sig här på själva guddomen. Försöker splittra treenigheten. Satan trodde väl aldrig att han var så nära sitt mål som när han nu fick attackera den hungrige, ensamme och övergivne människosonen ute i öknen. Men sonen svarar: det är skrivet, Herren din Gud skall du tillbedja och honom alena skall du tjäna. Jesus vill inte ta det utlovade riket ur djävulens hand. Och han visste samtidigt att denna världsordning, den går mot sitt slut, förutsatt att jag går mot korset. Denna världens första ska bli dömd och utkastad. Återigen så använder han skriftens auktoritet, och Satan måste tiga, komma igen med en ny attack, den sista. Om du alltså så förtröstar på Guds ord, säger han nu, i det han har lett Gudasonen upp på tempelmurens troligen södra flygel, där branten var stor ned mot Kidrons dal. Om du alltså så förtröstar på Guds ord som du så ihärdigt citerar, vad säger du om det här löftet då? Det är ju skrivet, han ska giva sina änglar befallning om dig, och de ska väl bevara dig. Kasta dig ut då. Jesus utmanas att frästa Gud för att bevisa sitt sonförhållande. Nu tar Satan till och med Guds ord till hjälp. Och det är han faktiskt expert på, mina vänner. Det finns ett myller utav sekter och villoläror och kulter som utnyttjar Guds skrivna uppenbarelse, men gör våld på den samma, precis som djävulen gör i denna stund. Han citerar inte riktigt. Om du kollar upp psalm 91, han utelämnar en hel mening. Han våldför sig på Guds ord. Han rycker ofta ut ur sitt sammanhang och gör våld på den rätta tolkningen. Han förvränger och missanvänder ordet för sina egna syften. Jesus stod där troligen och kände medvetet Satans listiga angrepp, i det att han krävde att han nu skulle försätta Gud i en tvångssituation och tvinga honom att handla genom en oförnuftig utmaning. Möjligen fanns det också motivet om den lätta vägen, nämligen att komma nedseglande som en himmelens messias inför människornas åsyn, skulle ju för alltid undanröja alla tvivel om vem han egentligen var. Och han skulle hälsas med acklamationer och tillbedjan, och han skulle slippa att bli förkastad och förnedrad. Det målet kan du ju nå nu direkt. Du är ju messias. Det är bara att du visar det. Satan ger sken av att det enda han behöver göra är att förtrösta på Gud och på Guds löften. Men det skulle inte ha varit att förtrösta på Guds löften, mina vänner. Det skulle ha varit övermod och dumdristighet. Jesus svar: Gud har sagt, det är skrivet, det är sagt. Eller som det står i Matteus 4 i parallellstället, det är också skrivet. Han bemöter alltså Satans bibelcitat med ett annat bibelcitat. Ett feltolkat bibelord kan vara ett dödande vapen i fiendens hand. Med hjälp av ett annat bibelord så balanserar Jesus nu ut den dumdristiga utmaningen. Det finns en sanningens balans, och vad skön den är, som bevarar oss från svärmiska ytterligheter som lätt kommer till stånd om man tar enstaka bibelord och säger, ja men det står ju så här. Ja men det står också så här. Och så får vi lite balans och lite jämvikt. Djävulen hade liksom stulit ett gudsord för sina onda syften. Men med ordets svärd som blixtrar i denna duell gång på gång, så slår Jesus det stulna gudsordet ur djävulens händer. Jesus bemöter ett falskt återgivet löfte med en befallning som förbjuder oss att vara förmätna. Du skall icke frästa Herren din Gud. Gud är till för att lita på. Gud är inte till för att frästas och prövas på det sättet. Att pröva Gud är inte detsamma som att lita på honom eller förtrösta på honom. Satan tiger och inser återigen ordets auktoritet. Så står det att han viker in till läglig tid. Under 40 dagar hade han fått avskjuta alla sina pilar emot Gudasonen. Allt i syfte att få honom bort ifrån faderns vilja, korsets och försoningens väg. Sina sista frestelser, det var inte slut med detta. Satan viker bara in till läglig tid, står det. Han kommer igen. i hopp om att röna större framgång nästa gång. Han kommer igen. Han kommer igen. Är det någonting man måste beundra honom för, så är det hans envishet. Han ger sig aldrig. Så länge du är människa på jorden kommer du att vara måltavla för hans attacker. Sin sista frestelse fick han utkämpa också den ensam i Getsemane. Fader, om möjligt, gånge denna kalk ifrån mig. I dödsångesten, sista minuter. Han hade lyckats, Satan, att få Judas att förräda människosonen, förråda honom och bli överlämnad i människors händer. Och så vet vi att han dock blev lydig. Jag lyder inte döden på korset. Men här hade slaget stått. Här hade han lärt känna Satans strategi och kände igen honom varje gång han såg honom hädan efter. Men vi har fått underbara lärdomar ifrån detta sammanhang. Om du tänker tjäna Herren, man nu får summera. Om du tänker tjäna Herren och inviga dig till tjänst för honom, min vän, bered din själ på frestelser. Bered din själ på frestelser. Och tro därmed inte att någonting ovanligt eller onaturligt händer dig. Det är ett bevis på att du har bytt sida. Du märker att du har fått en fiende. Och jag som trodde det kristna livet skulle bli så skönt och fridfullt. Och så är det krig. Ja, vad skönt. Då är det normalt. Jag är mer orolig om dig om du upplever en stillsam ro ständigt. Men om du upplever konflikten hela tiden, finns det, då är det normalt. Då är det gott ställt med dig. Ofta så kommer tydligen de svåraste frestelserna efter stunder av rika andliga upplevelser. Också det är en Satans strategi. Han tål inte att vi får vara på förklaringsbälget. Han vill snabbt ta ner oss i dalen igen och få oss att tvivla på hela härligheten. Frestelsen som sådan, lär oss detta sammanhang, är ingen synd. Endast när den blir havande och framför de gärningar, så blir det synd. Vi bör lära känna Satan. Vi bör lära känna hans strategi. Vi har sett i detta sammanhang att han är feg, att han gärna utnyttjar våra svårigheter och svagheter, att han lockar med falska förespeglingar och fördelar som han ska ge dig om du bara struntar i det och det och det och går din egen väg. Han vill göra dig oberoende av Gud. Han vill få dig att ignorera Guds vilja, att åsidosätta Guds bud och leva som du själv vill. Han kan till och med använda sig av Guds ord för att förleda dig. Vilket leder oss till insikten om hur nödvändigt det är att vi är hemma i Guds ord. Jesus använde bara några bibelverser från femte Mosebok, några kapitel, som man kanske hade mediterat över dagarna innan, vem vet. Och det passar in att bemöta djävulens attacker. Den som inte är rustad med ordet är en ganska hjälplös måltavla för Satans attacker. För det är endast ordets auktoritet som får honom på flykten. Underordna er Gud, säger Jakob. Stå emot djävulen, så ska han fly ifrån er. Fly ifrån er. Han vann inte frestelserna på grund av att han var någon mänsklig fantom, den är Jesus. Så vi kan säga, ja, det var väl lätt för honom. Fel, min vän. Han vann frestelsen på människonivå, precis på din och min nivå. Därför heter det i Hebreerbrevet, därför kan han hjälpa dem som är frestade. Därför är han en medlidsam överste präst, för han vet vad det är att vara människa och han vet vad det är att vara frestad. Ingen kan urskulda sig inför Gud och säga, ja, men jag blev tagen på bar gärning, jag kunde inte stå emot, det var över min förmåga. Fel. Guds ord säger, inga andra frestelser har mött er än sådana som vanligen möta människor. Du har inga andra frestelser, min vän, än vanliga mänskliga frestelser. Försök inte skryta med dina frestelser. Det är bara vanliga mänskliga. De är inga märkvärdiga alls. Och sonen vet hur du ska vinna seger. Och Gud har sagt att han är trofast. Han ska inte tillåta att du blir frestad över din förmåga. Och när han tillåter frestelsen att komma, så ska han också bereda en utväg, så att du faktiskt kan härda ut i den. Håll Gud för trofast då. Använd dig av den andliga vapenrustningen. Och kom ihåg till sist att vår ställning i Kristus innebär en auktoritet över Satan själv. Vi sitter med Kristus i det himmelska. över ondskans alla andemakter och furstar och väldigheter. Och vi möter honom i en position av auktoritet, i det att vi är identifierade med honom som en gång för alla har besegrat Satan. Finns det ingen anledning att vi skulle böja sig för hans listiga angrepp och tro att vi är svaga människor som väl i alla fall måste falla? Nej, han har satt oss med sig själv på tronen, i segerposition över Satan. Var befinner du dig idag? I Satans rike eller i Guds rike? Denna världens furste är ju dömd. Hans rike har ingen framtid. Genom sin lydnad in till korset har Kristus nu berett en väg genom vilken du kan bli befriad. Du kan bli befriad ifrån Satans välde och in i den älskade sonens rike. Du kan bli tagen ur mörkrets välde och försatt in i hans sons rike. Men om du förbliver i Satans rike, min vän, då förbliver du i det rike som bär ödeläggelsen i sig själv. Denna världsordning går mot sitt slut. Kristi sanna rike ska snart upprättas på jorden. Ska du då vara med? Eller ska du stå där lurad av Satan därför att du trodde på hans lögner? Stå där på fel sida därför att du trodde när han sa du kan klara dig utan Gud. Det är inte så noga. Allt ska bli för sent en gång i så fall. Men nu tar han emot dig. Nu vill han rycka dig lika som en brand ur elden. Nu vill han rädda dig. Nu vill han frälsa dig. Nu vill han frälsa dig från mörkrets välde. Men frågan är, vill du? Vill du? Du som kämpar där så förtvivlad mot denne frästare. Varför vill du inte komma till honom som har seger att ge? Vill du bli räddad? Vill du bli frälst? Eller vill du vara kvar i mörkret? Låt oss bedja. Jesus, vi kan inte fatta detta att du skulle gå ner och förnedra dig så till den grad att du lät dig utkämpa en kamp emot vår fiende. Herre, hjälp oss att rätt gripas av denna sanning idag. Att du faktiskt på människonivå har kämpat emot Satan. Och här står vi, Herre, djupt tacksamma för att du har visat oss vägen till seger. Och djupt tacksamma för att du inte gav vika för honom, utan att du avvärjde honom med ordets auktoritet och gick korsets väg för att vi skulle bli befriade från Satans välde och mörkrets rike. Och nu ber jag, Gud, att om någon finns här som ännu inte är viss om att hon eller han är i ditt rike, o Herre, jag ber att din ande skulle kalla på ett rätt sätt, kalla människan ut ur mörkret och in i ditt underbara ljus. Låt det ske här idag i avslutningen av vår gudstjänst, Herre, som vi nu överlämnar i dina händer.